Hallå! Vad roligt att så många vill lyssna på ett här smalt ämne på en sån här konferens som handlar om Azure och datacenterutveckling och massa saker. Temat på det här mötet är ju ljudkvalitet. Så jag växlar till den här bilden så att ni inte tror att ni har gått fel. Men förhoppningsvis förstod ni lite grann budskapet som jag skrev i den förra bilden. Jag jobbar ganska mycket med applikationen Skype for Business och har jobbat mycket med Lync och de sakerna som finns där innan. Och en av sakerna som jag slogs av väldigt tidigt när jag började jobba med den här applikationen, det är att man kan ha helt fantastiska möten då det nästan känns som vi sitter i samma rum. Vi kan få ett möte på förmiddagen med en person i norra Sverige och en på lunch någon i södra Sverige och någon på andra sidan jordklotet lite senare på eftermiddagen. Och det skapar ju helt fantastiska möjligheter att jobba. Men problemet är när det här inte funkar speciellt bra och när folk börjar bli missnöjda så kommer ju förstås nöjdheten att dala en hel del. Och vad kommer hända sen? Om det börjar låta dåligt eller svårt att ansluta till möten, vad är det som händer då? Börjar sluta använda? Just det, det är inte så att vi blir nerringda på helpdesk, eller hur? För de flesta andra system, då är det ju så. När någonting brakar, då blir helpdesk nerringt och så får vi bara sitta och agera på det. Men när kvaliteten blir dålig i den här tjänsten, då börjar folk istället liksom hitta andra sätt att jobba och börja ringa från mobilen och köpa externa tjänster eller försöka hitta någonting annat istället. Så att det här skiljer sig ganska mycket på det sättet. Och därför kan det också vara lite bra, svårt att veta ibland när man gör saker bra. Så därför är det viktigt att både kunna liksom, mäta tjänster men också liksom kunna liksom lyssna ordentligt och se att folk verkligen nyttjar det här. Och när vi mäter det och ser att vi har väldigt många mötesminuter eller ser att vi kanske sänker våra kostnader för våra traditionella telefonmöten och ökar minuterna här, då vet vi att vi har lyckats istället. Så vi ska ta den här timmen och prata om just ljudkvalitet i Skype for Business. Och framförallt då hur vi skapar bra ljudkvalitet, vad vi behöver göra för att lägga helt enkelt en grunden för att få glada, lyckliga användare helt enkelt. Det vi ska göra. Jag heter Martin Lidholm och jag kommer från ett litet företag som heter Uclarity. Vi jobbar som rådgivare inom det här området som ligger mitt emellan liksom traditionell telekommunikation och IT-kommunikation. Och vi säljer ingenting. Så jag säljer inga Office 365-licenser, jag säljer ingen hårdvara, utan vi jobbar egentligen bara med att hjälpa kunderna och se till att lösningen fungerar bra. Att vi helt enkelt tar den visionen och den idén som en gång fanns och se till att man förverkligar det. Och om det handlar sen om att man ska minska resekostnader eller om man ska bli bättre och jobba tillsammans, det får man se. Men huvudsaken är helt enkelt att vi börjar använda det här. Så ett mantra som vi drar in hos oss, det är att ett bra system, det ska vara användbart, det ska vara användarvänligt och slutligen så måste det bli använt. För om det inte blir använt så kan vi lika gärna skita i det. Då har vi misslyckats med hela vårt projekt. Hur bra vi än gjort den tekniska grunden, eller hur? Så jag tänkte bara beskriva lite grann kedjan mellan två personer som kommunicerar. Om vi sitter och jobbar med Skype for Business så har vi en person som sitter på ena sidan som ska prata med någon på den andra. Och däremellan så har vi ett gäng komponenter. Vi har någon typ av, kommer det två på en gång där? Det var någon typ av ljudenhet där vi helt enkelt pratar in i och vi hör ut ur. Vi har någon typ av device som ska helt enkelt leverera det här och liksom digitalisera vårt ljud. Vi har ett nätverk som ska leverera det här. Och det kan vara ett fast nätverk, det kan vara ett van, det kan vara ett trådlöst nät. Och dessutom så har vi då, om det framförallt handlar om konferenser eller när vi etablerar våra samtal, en serverplattform som ska fungera. Så om inte de här komponenterna lirar, då kommer vi aldrig få en bra ljudupplevelse eller en bra användarupplevelse. Vi fokuserar nu på ljudupplevelsen, men den andra stora saken som jag tycker att jag ser ganska mycket saker kring just nu, som vi ska kategorisera helt enkelt, liksom, vad har folk ont av när det gäller Skype for Business? Då är det ljudkvalitet och problem att ansluta till möten. Och när vi pratar om problem att ansluta till möten, då är det allting ifrån att jag kommer inte in till att jag kan inte dela och sånt där. Delar ni med liksom den bilden med mig? Det är de sakerna ni hör, eller hur? Så vi fokuserar idag på ljudkvaliteten och ska vi jobba helt enkelt igenom den här liksom kedjan och se vad vi behöver uppfylla för att vi i slutändan ska få en glad och lycklig användare. Så en av de sakerna som gör att ljudkvaliteten kan bli helt fantastisk när vi lyckas, det är att Skype for Business och Lync jobbar med något som kallas för en wideband codec. Och det är man inte på något sätt ensam om, utan det gör många modernare system. En wideband codec, det innebär att vi har en ganska, ska vi se om vi får en bild här, ett ganska brett ljudomfång. Det vill säga att vi plockar ljud nere från ungefär 50 hertz upp till 7 kHz. Och det betyder att vi får med både liksom basen och diskanten och helt enkelt får en ganska bred ljudbild. Det gör att vi kommer att ha mycket enklare att sitta och lyssna på ett långt telefonmöte när vi helt enkelt liksom får en renare ljudbild som inte är så beskuren eller så burkig. Det gör att vi orkar sitta mycket längre. Så jag ska bara dra upp ett litet exempel på hur ljud inspelat med wideband codec kan låta. Då ska vi jämföra det lite grann med traditionellt telefonljud en gång. Så ljudnivån är ganska låga på den här, så jag ber er att liksom håll era hostningar och andas försiktigt en stund. Okej? Så, vi behöver inte lyssna på hela den där. Men ljudet är, även om det inte är liksom någon fantastisk hi-fi-upplevelse och just det där klippet, så plockar vi med så vi får liksom vi får med bas och vi får med en del av diskanten. Om vi tittar på en traditionell telefon så har man jobbat med något som kallas för ett narrowband-ljud i det. Och det är vi uppfödda med. Vi är uppväxta med det och liksom vana vid att en telefon låter lite burkigt. Så mycket så att när vi ringer ett telefonsamtal så tänker inte vi speciellt mycket på det här i början. De första 4-5 minuterna så är vi så fokuserade på att få igenom vårt budskap. Så vi tänker inte riktigt på att vi faktiskt klipper bort den nedre delen. Så vi plockar inte ljud upp till 300 hertz. Och så klipper vi ljudet någonstans över 3700. Så att det är egentligen det som vi skickar i telefonen. Det betyder att mycket av människorösten som ligger någonstans kring 100-200 hertz, det kommer inte ens med. Utan det är mycket av liksom mellanregistret som vi sänder. Det är helt okej. Okay. Men när vi sitter i ett väldigt långt telefonmöte, då blir vi trötta av att lyssna på det här. Vilket gör att vi tappar fokus. Och det tror jag att de flesta har varit med. Man sitter i ett telefonmöte och så pratar man med någon. Säger så här, 4 personer i ett konferensrum, vi pratar i munnen på varandra, vi är ganska engagerade, då sitter en person på andra sidan. Och när vi ändå då adresserar den här personen på andra sidan så säger vi, hörru Kalle, vad säger du om det här? Och då säger de för det mesta, ursäkta, jag hörde lite dåligt, det klippte precis där. Eller? Och givetvis så klippte det inte precis där varenda gång, utan folk tappar koncentrationen. Han satt och läste Aftonbladet. Det kan man ge sig fan på. Det vet ni själva hur ni gör, eller hur? Och det är det som vi vill försöka skapa. Om vi ska få en bättre ljudbild, då klarar vi att fokusera mycket längre. Och då kommer det här att bli enklare att jobba. Och vi kan liksom verkligen få nytta av det här. Så vi lyssnar en gång på ett ljudklipp. Det är det sista ljudklippet vi ska lyssna på. Som jag har tagit med narrowband codec. Bara för att kunna jämföra det här lite grann. Så tysta igen. Okej, ni hänger med? Det vill säga, vi kommer tappa fokus efter en liten stund. Så vi ska börja gå igenom den här kedjan. Vad är det som gör att vi kan få bra ljudkvalitet? Hur kan vi helt enkelt skapa en bra ljudbild? Codecen är ju en sak förstås, och codecen är en jätteviktig del. Men det är ju liksom en hygienfaktor, så nästan alla system börjar ju att anpassa sig till det här. Så Skype for Business och Lync har ju länge haft stöd för en wideband codec. Det är ju samma sak i videovärlden, och konkurrerande produkter har ju väldigt många haft en wideband codec. En wideband codec kan i vissa fall konsumera mer bandbredd än en narrowband codec, och i vissa fall gör det inte alls det, utan det handlar mer om att liksom sakerna som ska processas på varje sida måste hänga med. Så vårt telefonnät till exempel, det analoga telefonnätet, det har ju alltid låtit så här, och det kommer troligtvis alltid göra det. I mobilnätet däremot har man lagt in stöd för det här. Problemet är när de här komponenterna pratar mellan varandra, att helt enkelt kunna få den här liksom kedjan hela vägen ut. Det kommer bli en utmaning. Men i en plattform som Skype for Business så är det som vi defaultar till, som vi försöker jobba med. Så nu ska vi prata lite helt enkelt om det första steget in i ljudvärlden, ljudenheten då helt enkelt. Och då börjar vi prata om att lyssna. Ljudkvaliteten är det där. Finns det några från Plantronics eller Jabra eller någon av leverantörerna här idag? Vi har en annan leverantör här. Men att spela upp ljud som låter bra, det är ganska enkelt. Ni vet ju själva, liksom, man köper en billig telefon och får med ett headset. Och det är helt okej att lyssna på musiken de flesta om man inte är en riktig hi-fi-nörd, eller hur? Så att prestera ut ljud som går bra, det är ganska enkelt. Speciellt om man har gamla förutsättningar, vad ska jag säga, man ska göra det här vid en narrowband codec. Men det är inte en speciellt stor utmaning. Så att i de flesta fallen så kan vi skapa ett headset som låter riktigt bra. Och de flesta som sätter på sig första gången tycker fan vad bra. För att man bedömer bara ljudet som kommer in i örat. Och när vi testar det med musik så kommer det nästan alltid låta bra. Och det är också någonting som vi kanske upptäcker ibland när vi köpte oss ett nytt Bluetooth headset en gång för 8-9 år sedan när de inte funkade speciellt bra. Och att vi hörde ganska bra. Och så satt vi in det där och så började vi prata med någon. Och så tyckte vi, fan det här funkar ju jävligt bra. Tills de efter en stund började gnälla och säger, du fan jag hör ingenting, kan du ta av det där skitet? Och så bara, jag pratar inte något konstigt, för jag tyckte det var så jävla bra. Så jag fortsatte att mörka att man hade köpt någonting som var dåligt. Känner ni igen det? Så ljudet ut får vi inte bedöma hela upplevelsen med. Utmaningen, det är hur vi plockar upp ljudet. Det vill säga vilka mikrofoner vi använder, hur vi placerar mikrofonerna och de delarna. Det är det här som är den tuffaste delen när det gäller ljudenheter egentligen. De billigaste mikrofonerna som finns, de billigaste att tillverka, de kallas ofta för omnimikrofoner. De är rundstrålande, så de plockar upp allt ljud. Så de är ganska enkla. Så en billigt headset till exempel, eller en billig högtalartelefon, har ofta en rundstrålande telefon, eller rundstrålande mikrofon. Och det är helt okej, kanske på just ett billigt headset som är använt för att köra Skype hemifrån i ett helt tyst rum mot kusinen i Australien. Det alternativet hade du ringt på telefon och varit skitdyrt. Men om vi sitter i ett kontorslandskap med massa andra människor eller vi sitter i ett stort callcenter, då är det jätteviktigt att vi börjar jobba med mikrofoner som bara plockar upp mitt ljud. Det vill säga har någon typ av riktad verkan som helt enkelt plockar upp det som jag säger. Eller kanske till och med lägger till extra intelligens som försöker se vad det finns för ljud i bakgrunden och vad som finns där omkring. Så att det handlar egentligen inte bara om att mikrofonen ska vara bra och högtalaren ska vara bra, för då skulle vi kunna åka in egentligen på liksom köpa på schyssta högtalare på Hi-Fi-klubben och sen så köper vi en schysst mic någonstans, någon som någon kompis har rekommenderat för att köra en podcast med. Utan utöver det här så finns det ganska mycket intelligens som bygger ihop den här enheten. Så i ett headset till exempel så handlar det väldigt mycket om att försöka få en mikrofon som bara plockar upp mitt ljud och kanske också jobbar med luren med att skärma av, men samtidigt leverera en bra upplevelse. I en högtalartelefon så fokuserar man väldigt mycket på att kunna plocka upp folk som sitter på olika ställen med olika avstånd och grejer. Så vi börjar prata lite grann om specifikt headset. En av de viktigaste komponenterna i headsetet är ju förstås mikrofonen och placeringen av mikrofonen. Om du ser min mikrofon just nu, den sitter ju ungefär 3 centimeter från munnen, eller hur? Och det är ungefär optimalt. Då hör den mest av mina prylar. Men om ni pratar så kommer ju förstås det ljudet komma in någonstans också. Men ju mer den kan liksom känna av var jag sitter någonstans, desto bättre kommer upplevelsen bli. Och det här kan man jobba med på olika sätt. Dyra mikrofoner, men man kan också lägga till extra teknik. Så jag tänkte bara lyfta fram lite olika tekniker som finns. Jag såg att någon hade en Voyager, en Plantronics Voyager till exempel i örat när ni kom in. Den jobbar ju med flera mikrofoner för att helt enkelt känna av det ljudet som sitter närmast. Kommer närmast munnen, ifall precis det som jag hör. Det som sitter en liten bit bort, det är ju kanske bakgrundsljudet. Och på en så liten enhet så blir det inte så speciellt stor skillnad. Polycom har en fantastiskt intressant produkt som heter Acoustic Fence. Som bygger på att man helt enkelt har en mikrofon där vi sitter och möts. Men sen stoppar man ut andra mikrofoner på andra ställen. Antingen ute i rummet eller att man till exempel i en bordstelefon pratar in i luren. Men har själva mikrofonet och högtalartelefoner i basenheten. Det vill säga att vi ökar det här avståndet mellan min mun och det övriga bullret. Och genom att helt enkelt liksom processa den skillnaden så kan man jobba jättemycket reducering i bakgrundsljud. Så att med en sån teknik, till exempel i en verkstad, så är det ju fantastiskt användbart. Så att det är väldigt viktigt att vi helt enkelt tänker på vad vi stoppar kring munnen för att det ska låta bra också. Och jag vet att väldigt många som börjar jobba med de här grejerna kommer ju till en början tycka att det är bara jobbigt med alla prylar. Så jag tar mitt iPhone-headset och så pluggar jag in det i datorn. Och vi kommer aldrig få någon bra ljudupplevelse i det. Den som sitter där, han är nöjd. För han har ju lurarna här och det låter rätt okej, eller hur? Men vad sitter mikrofonen på ett iPhone-headset? Jag hänger ut iPhone i det här fallet för att det är vad 75% i rummet sitter med. Men vad sitter mikrofonen någonstans? Den hänger någonstans här nere, eller hur? Det betyder att man måste jobba ganska mycket för att plocka upp det som jag säger. Vilket gör att den hör ju precis lika mycket av personen som sitter mitt emot mig. Och vad gör man för att kompensera för det? Det ser man på stan och folk som har knutit upp den runt näsan ett varv och sen så lindar runt örat som sitter här uppe. Och det är troligtvis mycket bättre. Men det är fortfarande liksom fel formfaktor för att lyckas. Så det är viktigt att helt enkelt plocka rätt ljudenhet. Så att om någon tycker så här, varför ser ett headset ut som det gör? Varför har den där jäkla bommen och allting? Att, svårt att göra någonting åt vissa saker. Vi får bara hoppas att det blir jäkligt trendigt att gå omkring med ett headset helt enkelt. För det är ofta det som behövs för att få alla att använda det här. I ett konferensrum så har vi nästa utmaning. Där sitter folk inte längre 3 centimeter från micken. Det blir lite obekvämt eller lite, känns lite jobbigt efter ett tag att trycka ihop sig. Så att i ett konferensrum, där har vi ofta någonting som sitter i mitten och så sitter vi spridda runt omkring den här. Hur många är det här som sitter och kör med de här små personliga högtalartelefonerna idag? Jabras Puck eller Plantronics Fyrkant eller Sennheisers Puck. Jag ska inte säga, bara skylla på en. Utan ja. Visst är de helt fantastiska? Ibland, eller hur? Helt fantastiska när vi är 2 pers. Men så fort vi börjar bli 4, 5, 6, 7 pers så funkar de inte längre, eller hur? För problemet är att det finns en mick i den där. För det mesta, det kanske finns ett par stycken, men de är inte speciellt bra på att känna av ljud på olika avstånd och processa de grejerna. Utmaningen med de här är att de låter helt fantastiskt ut. Så de flesta användare är jättenöjda med dem, för det låter så bra ur de här. Så att vi tänker inte på att det låter dåligt in i dem. Och det är den personen som sitter närmast som hörs, men de som sitter liksom 3-4 meter bort, och speciellt någon med lite basröst, som dessutom målar på whiteboarden, han hörs inte överhuvudtaget. Visst är det så? Så rätt sak på rätt plats. Jag tycker de här är helt fantastiska för små snabba möten i vissa rum. Men så fort vi börjar med större rum, då måste vi tänka på helt enkelt mikrofonernas placering och ha enheter som helt enkelt kan jobba med det här. Det finns en uppsjö med sådana prylar och det är dessutom växande. Det har kommit en hel del nya prylar kring det. Men det kostar pengar. I ett riktigt stort rum som det här till exempel så finns det inte en enda liten enhet som kan stå på något bord som kommer klara av det. I ett sånt här rum så bygger det på att vi plockar ut mikrofoner för att det ska vara bra. Och det finns utrustning för att göra det också. Jag kan lyfta fram till exempel Polycoms Soundstructure eller Clear Ones Interact-system. De är byggda för att kunna göra bra telefonmöten i såna här lokaler också. Men det kostar också lite mer. Och då är det dumt att försöka tro att man kan ha den där Jabra-pucken som man kan ta och skicka runt. Eller Platronics eller Sennheisers motsvarande. Jag är jätteglad när folk stoppar in de här sakerna. Det värsta upplevelsen man har, det är när folk sitter och pratar rakt ner i datorn. Det är egentligen samma sak vi har där. Det låter ofta ganska bra ut. Men mikrofonerna på en dator sitter ju alltid någonstans nere i laptoplocket, eller hur? Det är väldigt nära tangentbordet. Så att prata ner i datorn, det är ju en av 7 dödssynderna i nuets värld. Så rätt utrustning är en viktig del. Nästa del, det är våra enheter och klienter. Och vi ska se att vi knyter ihop säcken kring de här sakerna om en liten stund. När det gäller just våra datorer så är vi ofta inte speciellt mycket att orda om. De flesta har fått någon typ av laptop eller man har fått en mobiltelefon och man tycker att de här är ganska schyssta. Det vi ser en hel del problem kring med just datorer. Det är ju att många sköter Windows-uppdateringar ganska fint. Vad som händer med dem där? Så. Många sköter Windows-uppdateringar ganska bra. Man är ganska duktig på att lägga på uppdateringar för applikationer, för operativsystem, speciellt när det är säkerhetsrelaterade saker. Men hur många som sköter uppdateringar av drivrutiner på det trådlösa nätverkskortet till exempel? Ofta släpar det ganska mycket. Och det är en jätteskurk som vi har sett också. Om det trådlösa nätverkskortet kanske har kapacitet att jobba i någon av de nyare standarderna. Kanske jobba med AC som är den senaste standarden. Men drivrutinen släpptes någon gång för 2-3 år sedan innan den var fastställd. Och det är säkert inte riktigt med. Och det finns ju risk att vi sitter och jobbar med de gamla sakerna. I det trådlösa nätverket, vi kommer tillbaka till det om en liten stund, så är det så att det är egentligen bara de 2 senaste dialekterna, N och AC, som är byggda för att kunna hantera ljud. Allt annat är egentligen bara lite ad hoc och det ska skiffla data. Så om vi inte visar till att våra klienter hänger med där så kommer vi se att vi får problem. Jag kommer tillbaka till just till klienterna om en liten stund. Nästa komponent, serverplattformen. Hur många som kör Skype for Business eller Lync eller någonting hemma on-prem idag i det här gänget? Right? Ganska många. Om ni tar ner händerna. Och hur många är det som kör i molnet istället? Okej, okay. Ett fåtal. Att köra en Skype for Business-server hemma kan ha en hel del fördelar som vi kommer se om en liten stund. Jag ska inte på något sätt säga att den andra produkten är dålig. Men det finns en hel del fördelar kring det här. Problemet är att det bygger också för att vi tar ju ansvar för att den här ska snurra bra. Och här finns det ofta en hel del intressekonflikter. Jag kan tänka mig att ganska många av er som kör det här hemma också virtualiserar den här plattformen. Och en av de utmaningar som vi ser hos många kunder, det är ju att en virtualiseringsplattform som är rätt byggd och rätt dimensionerad för Skype for Business kommer funka utmärkt. Det är inget problem överhuvudtaget. Utmaningen är att det ofta är så att det sitter en avdelning som levererar en applikation, någon andra som levererar någon typ av plattform. Och när de här inte riktigt pratar ihop sig med varandra och förstår varandras utmaningar och förutsättningar och styrkesvagheter, så kommer vi kunna åka ut för en hel del saker. För det som en applikation som Skype for Business är känslig för, det är att när vi kör en konferens så kommer ju alla ljud- och bildströmmar att gå och vända uppe på den här Skype for Business-servern. Om den miljön som sitter och rattar det här är hårt ansatt och vi till exempel har problem med performance i nickar, kanske för att, som vi hade för ett par år sedan, ganska mycket problem med att man körde samma nickar i de virtuella maskinerna eller de fysiska maskinerna för både storage och för de här virtuella hostarna, så finns det stort problem att vi börjar få paketförluster eller latency och sådana saker. Och det kommer väldigt snabbt att straffa ljudupplevelsen och användarupplevelsen här. Vi kommer se att det börjar klippa i möten, vi får fördröjningar i möten och sådana saker. Så att om man ska köra den här applikationen virtuellt, som det finns fullt stöd för, så är det jätteviktigt att man liksom följer de liksom guidelines som finns kring det här. Microsoft har ett white paper för att göra det här, men också att man helt enkelt kör med det här. För att det finns otroligt mycket grejer för idag. Jag vet att många hävdar att vi ska köra det här fysiskt idag, vilket gör att datacentergänget säger tvärtom. De googlar, hittar något VMware white paper som säger att det visst går att köra det här. Men sanningen ligger någonstans där mitt emellan. Att om alla förutsättningar sätts, då kommer det här funka bra. Men är det däremot så att vi fuskar på den här, då kommer vi få stryk där också. Och problemet är att det kommer vara lite svårt att installera exakt var det här sitter någonstans. Och det kommer ni se om en liten stund när vi kryper in på nätverket. Ni som kör Office 365, ni behöver inte tänka på det här, för ni köper som en tjänst. Så då behöver man ju aldrig bry sig, eller hur? För då kommer allting bara funka. Är det så? Där kanske vi inte har samma möjligheter att påverka hur själva serverimplementationen ser ut och vad som har gjorts rätt eller inte. Där har vi en helt annan utmaning som vi kommer tillbaka till en liten stund. Det är ju, var sitter de där? Och hur sitter de i förhållande till mina användare? För avståndet till molnplattformen där den verkligen fysiskt sitter, eller till våra on-prem-server, kommer påverka jättemycket också. Och de sitter placerade i Europa, så är det ofrånkomligt att den personen som sitter i Australien kommer ha en lång fördröjning i alla samtal och alla möten som man sitter och kör. Så i en global organisation så handlar ju placering väldigt mycket om det här. Här har vi en utmaning i Office 365 idag. Det är att vi inte riktigt kan välja var sakerna hamnar just nu. Vi ska komma in på den saken som är den största delen egentligen kring ljudkvalitetsfrågor idag, och det är nätverk. Om vi tittar på liksom våra issues vi har kring ljudupplevelse, så ligger nog 80% av upplevelsen kring nätverk. Så därför kommer vi troligtvis lägga den största biten av diskussionen kring nät. Och i nätet så har vi egentligen tre olika komponenter som vi kollar på. Vi pratar om LAN, vi pratar om VANet och vi pratar om det trådlösa nätet. Och i inbördesordning, med inbördesordning, så ska jag säga att det största problemet vi ser idag, det är de trådlösa näten. De trådlösa näten på de flesta företag, de är dimensionerade för att hantera surf och e-post i konferensrummen. Nu överdriver jag lite grann, men ofta är det så. Det vill säga, de byggdes någon gång när man flyttade in i lokalen och man har inte riktigt hängt med på att man dessutom skulle lägga på voice-applikationer och kanske videoströmmar och sådana saker i det här. Så i de trådlösa näten ser vi jättemycket problem. Ofta handlar det om dimensionering, det vill säga hur många klienter hänger på accesspunkterna. Vilka standard kör man? Utmaningen med de trådlösa näten, det är ju att om vi tillåter alla olika klienter att ansluta, allt ifrån gamla klienter med B och G upp till N och AC, så kommer vi helt enkelt få långsamt gående tåg på nätet. Vilket gör att helt enkelt hela trafiken blir långsam. Det vet ju själva ni alla som har kört bil i semestertider eller åkt tåg någon gång till Göteborg, håller på att säga. VANet i ett annat problem där vi ser en del utmaningar. Och speciellt handlar ju det om nät som sträcker sig långt bort från oss. Och kanske inte om vi köper länkar inom Sverige. Där brukar ofta kapaciteten kanske vara okej. Men det vi kan få problem med här, det är ju helt enkelt hög fördröjning. Det vill säga, hur många millisekunder tar det för ljudet att dra sig från mitt datacenter i Sverige till vårt kontor i någonstans i mellan västern i USA eller någonstans i Asien. Olika operatörer kan behöva olika antal hopp på sig, vilket kommer påverka kvaliteten och påverka upplevelsen. Ett överlastat nät, oavsett om det handlar om WAN, LAN eller om VLAN, kommer också behöva droppa paket eller buffra paket, vilket kommer att leda till saker. Så kvaliteten på den WAN-tjänsten vi köper kommer också påverka upplevelsen i det här. Om vi pratar lite grann om just nät och nätkapacitet, så skulle man kunna prata om nätet egentligen som någon typ av motorväg eller som någon typ av gata. Och de flesta fallen där vi har liksom någon typ av performanceproblem, då försöker vi lösa de här sakerna genom att bara köpa mer bandbredd, eller hur? Vi lägger på fler filer på motorvägen och så tror vi att vi löser de här sakerna. Men då brukar jag säga att det kommer aldrig hjälpa, för om vi har fullt med potthål i den här vägen så kommer resan inte bli speciellt trevlig. Den trafiken som vi skickar när vi skickar ljud- och bildtrafik, det är inte speciellt mycket. Så beroende lite grann på vilken kodek vi jobbar med, så är det någonstans mellan 40 och 100 kilobit data. Men den är extremt känslig. Troligtvis så finns det ingen annan trafik som är så känslig som rösttrafiken för användarupplevelsen. För ljud som klipper kan hjärnan inte liksom programmera bort. Det går inte att kompensera i huvudet vad som skulle sagts, utan det kommer att bli jobbigt. Samma sak med fördröjningar. Jag kommer att prata om en liten stund om vad fördröjning är, men det är också saker som liksom sitter intatuerat i skallen på oss. Så vad händer när vi kör röst på ett IP-nät då? När vi pratar så kommer ju vår enhet att digitalisera det här ljudet. Och det gör man genom att stoppa ner, liksom ta ljudet och choppa upp det i något som vi kallar för samplingsintervaller, som beroende lite grann på vilken applikation vi jobbar ligger någonstans kanske kring 20 millisekunder. Så vi hugger upp ljudet i 20 millisekunder stora bitar. Sen skeppar vi över det här till andra sidan. Så i den bästa av världar så får vi ett nytt paket var 20 millisekund som kommer över på andra sidan. De här sakerna sätter vi sen i rätt ordning, om det nu skulle komma i ordning. Och sen så tar vi helt enkelt och spelar upp det på andra sidan. Och så funkar allting i den perfekta världen, eller hur? Utmaningen, det är helt enkelt när någonting händer på den här resan på vägen. Så om vi kollar på den första utmaningen, paketförluster. Det kommer ju, hör ju alla själva att det där låter dåligt, eller hur? Paketförluster är dåligt. Paketförlust, det innebär helt enkelt egentligen att när vi, kom igen, klicka med mig nu. Så, när vi skickar paketen så kommer vissa paket inte fram av någon anledning. Den vanligaste anledningen att paket försvinner på vägen, det är ju att vi har ett överlastat nätverk. För att de switchar och routrar som sitter på vägen, som tar emot de här paketerna, de tar ju upp dem, lagrar dem en stund och skeppar vidare. Om den här har för mycket att göra så har den två sätt att hantera det. Är det någon som vet vad nätet gör för att hantera för mycket att göra? Buffra eller kasta, eller hur? Antingen så buffrar vi sakerna och så skickar vi när vi har tid, eller så får vi helt enkelt bara droppa skitet. Och ni förstår ju själva vad som händer när vi droppar trafiken. Då får vi ju förstås hål i den här vägen. Och i en TCP-baserad session, när det gäller vanlig dataöverföring, då kan vi säga, du, jag saknade paket 2 och paket 5. Kan du skicka om dem till mig? Men det har vi inte tid med att jobba med i den här applikationen. För en sån här applikation måste leverera ljudet på andra sidan relativt snabbt. Vi kan inte vänta en vecka, för vad händer då? Har andra tröttnat på att lyssna på ljudet troligtvis, eller hur? Utan vi måste helt enkelt hantera det i alla fall. Så en sån här applikation kommer troligtvis behöva patcha det här. Och det här gör man på lite olika sätt. Och det är det som helt enkelt gör att ett ljud kan behöva bli lite metalliskt. Att det kan låta som att antingen klipper blir tyst eller att vi helt enkelt hör hur ljudet liksom gnager lite grann. Det har ni varit med om, eller hur? Och det beror ofta på att vi har stora paketförluster. Så vi är ju måna om att våran trafik kommer fram. Nästa utmaning, det är fördröjning. Vi kallar det för latency. Men fördröjning, det vill säga hur lång tid tar det för ett paket att komma fram? Och fördröjning byggs ju upp på ett par olika sätt. Dels är det en helt naturlig grej. Det tar ju tid att skyffla paket på andra sidan, till andra sidan jordklotet. Det kan vara för någonting. Bara ljusets hastighet från till exempel Sverige till, vad säger vi andra sidan jordklotet? När man var liten så sa man att de här gräver rakt ner kommer till Kina, eller hur? Så vi säger andra sidan jordklotet till Kina eller Australien eller vad det kan vara för någonting. Det tar lång tid. Halvt varv runt jorden tar 70 millisekunder. Bara för ljuset. Sen så har vi lite switchar och rotor som ska göra det här. Så ett halvt varv runt jorden i praktiken kanske handlar om någonstans mellan 200, 250, kanske 300 millisekunder one way. När vi kommunicerar två stycken parter med varandra så kommer den här fördröjningen att spela in ganska mycket. Om jag pratar och sänder någonting och så tar jag en liten konstpaus, det är då vi bryter in, eller hur? När vi har en vanlig diskussion som är lite ivrig så är det ju konstpauserna som vi bryter in och börjar liksom prata på, eller hur? Men om vi redan har börjat sända nästa ström med ord, då kommer vi få en kollision, eller hur? Så hög fördröjning i överföring mellan två punkter leder till att vi börjar prata i mun på varandra. Är det någon som varit med om det någon gång i ett möte? Speciellt när vi sitter någon långt bort. Svårigheten med det här det är att om nätet funkar perfekt i övrigt, bra ljudenhet, bra enheter, wideband codec, ingen paketförlust utan bara hög fördröjning. När det är helt kristallklart ljud så har vi jättesvårt att sortera bort vad det är för någonting. Det är mycket lättare när du brusar och klipper och låter dåligt, för då koncentrerar vi oss jäkla mycket. Men fördröjningen i andra fall blir otroligt störande och svår att hantera för oss. Så fördröjning kan vi kanske inte göra så mycket åt det i alla fall. I vissa fall så tar det lång tid, men annars får vi jobba kanske med det. Om vi säger så här, 10 millisekunders fördröjning mellan Stockholm och Kiruna. Kanske inte något konstigt. 300 millisekunder mellan de två platserna, det kommer vara en skitdålig upplevelse. 300 millisekunder till Australien, det kanske är ungefär vad vi kan förvänta oss. 10 kommer aldrig hända där. Så det där är en siffra som är lite svårare att jobba med det. Nästa fenomen, det tredje fenomenet som vi mäter, det är egentligen de här tre sakerna vi tittar på när vi kollar på nätkvaliteten. Det är jitter. Och jitter betyder helt enkelt att trafiken tar lite olika lång tid. Och det beror troligtvis också på att nätet har ganska mycket att göra. Så att vi tog lite olika vägar. Ungefär som när vi kör bil genom stan. Vi är 10 kompisar som alla ska sätta sig i varsin bil och åka från en sida stan till andra. Även om vi ställer oss på en kolumn och startar så kommer vi aldrig komma fram i samma konstellation, eller hur? För någon känner till en annan smitväg, någon fastnar vid ett rödljus och så vidare. Gitter är helt okej och det är helt naturligt i en viss mån. Men om gittret börjar bli för stort och vi får vänta för länge på någon, då kommer vi få samma fenomen som vi får med paketförluster. Det vill säga att paket kommer över men vi har inte tid att vänta. Så vi får skita i det helt enkelt. Även om paketen inte är tappat. I andra fall så kanske det helt enkelt leder till högre latens. Vi får vänta så jävla långt på innan vi samlar ihop grejerna kan sända igen. Så det vi ska försöka göra i ett nätverk det är att försöka titta på hur vi skulle kunna prioritera trafiken. Och trafikprioritering, det har ju vi känt som någonting som kallas för QoS i alla tider. Quality of Service. Och Quality of Service är ju ett samlingsnamn för ett gäng olika tekniker för att hantera det här. Men det betyder ju krasst att när vi skickar trafiken till andra sidan så skriver vi någonting på våra paket och talar om att det här paketet det innehåller rösttrafik. Det är mycket viktigare än allting annat. Så det ska du släppa förbi och släppa igenom nätet snabbare. Det vill säga ungefär som man kommer till krogen med ett bra kort. Då kan man helt enkelt bli insläppt före kön eller solfjädern. Förstår ni vad jag menar? Eller fast tracken på Arlanda eller vad det kan vara för någonting. Så alla paket som är labelade med en viss klass kan helt enkelt läggas i en separat kö. Och även om det kommer in saker i en annan följd så är det den kön som processas snabbare. Får vi se om vi dansar vidare här. Det vill säga vi tömmer den innan vi kör resten. Och sen behöver vi skicka det. Det är ju idén med quality of service egentligen. Och i Lynk och Skype for Business-världen så gör vi det här via något som kallas för DCP-taggning. Det vi går in och säger en tagg på paketen helt enkelt. Sen är det en relation i nätet. Det kanske finns andra applikationer som klassas högre. Troligtvis inte. Men vi försöker helt enkelt att tala om att den här trafiken är viktigare än alla annan. Det låter bra, eller hur? Utmaningen med quality of service, så som vi känner det, det är att det har funkat i jättelång tid, 10-20 år. I ett traditionellt IP-telefonisystem. För där har vi ofta kunnat isolera telefonerna. Kanske sätta dem på ett eget VLAN. Eller åtminstone gå in och säga att all trafik som kommer från den här bordstelefonen det ska prioriteras i nätet. Men så ser det inte ut idag längre. I Skype for Business så jobbar vi med group policies och skjuter ut dem på våra managerade PCs och talar om att allting som kommer från den här Lynk-applikationen, det ska taggas med en specifik tagg, så när det skickas in i nätet så ska nätet veta vad den ska göra med det här och prioritera det före. Är det någon som ser några utmaningar med den modellen? Vi har inte bara managerade PCs längre, eller hur? Vi har en hel del andra saker som kommer in på nätet. Antingen omanagerade PCs eller omanagerade Macar eller iPads eller någonting annat helt enkelt som inte alls klarar av det här. Hur skjuter man ut DSCP-taggning på en iPhone? Okej. Ni förstår, det finns en hel del utmaningar kring de här sakerna. Nästa sak är att vi inte längre förlitar oss på helt managerade nätverk. Vi kör vissa saker över internet och så vidare. Men just nu så kanske vi inte har så fruktansvärt mycket olika saker att välja på, utan quality of service är och kommer nog förbli en ganska viktig komponent i den här trafikprioriteringen ett tag framöver. Men vi kommer behöva liksom stoppa in andra komponenter för att kunna göra det här. Ett intressant initiativ, det är ju det, allt som händer kring Software Defined Networking. Och jag ska inte gå in jättehårt på det, men Software Defined Networking handlar egentligen om att vi börjar ta, att låta applikationerna kunna gå in och påverka egentligen nätverket, eller låta liksom kontrollen av nätverket fråga applikationerna om vissa saker. Och det finns olika implementationer av det här. Det är en standard som håller på att växa fram, och alla spelare som håller på med nätverk har olika idéer om vad det här ska kunna göra. Men just för de här applikationerna som vi jobbar med så är det här superintressant. Så Microsoft har jobbat ganska länge med ett SDN-interface för Lynk och för Skype for Business Server, som helt enkelt kan kommunicera med nätverksutrustning. Idag är den väl hyggligt, vad som säger, inte proprietär, men standarden är satt för hur Microsoft jobbar med de här sakerna. Och man har ett gäng partners som börjar bygga grejer kring det. Så just när det gäller nätverksutrustning, så till exempel Aruba som jobbar med trådlösa nät, har ju till exempel börjat med tidigare. HP har gjort det här. Och det finns ett par andra väldigt intressanta nätverksspelare som också är inne i den här delen. Och idén helt enkelt med dem, det är att vi har ett nätverk där vi stoppar in en SDN-controller. Och SDN-controllern kan helt enkelt kommunicera med komponenter som Skype for Business, och kanske med wireless controller eller med nätverksswishar eller vad det kan vara för någonting. Och genom att göra det så kan till exempel då Skype for Business tala om att nu så startar vi ett samtal från den här mobila klienten, den här iPhonen som sitter helt omanagerad, som sitter på ett trådlösa nät, och den ska kommunicera med den här PCn som sitter någon annanstans. Om Skype for Business Server kan tala om det för SDN-controllen, då kan SDN-controllen tala om det till wireless-controllen, så att den här strömmen som kommer nu, den ska du tagga. Så den kan gå in kanske och sätta en traditionell QS-taggning på den. Så när det här paketet sen kommer upp på det trådbundna nätet, så kan den följa allting. Även om liksom vanet inte på något sätt fattar den här tekniken i övrigt, så ser den att trafiken är taggad och skickar den vidare. Så det är en intressant sak. Så att om ni tittar just på att förstärka ert nätverk baserat egentligen på att liksom förverkliga en USA-strategi, så är det jätteviktigt att titta på de här komponenterna och se vilka spelare som har komponenter för att jobba för det här då. Så det ser jag som en superviktig del. Så QS, även om vi tycker på något sätt att men det räcker inte hela vägen fram, så kommer det vara en viktig del. Om vi kommer tillbaka lite just till det trådlösa nätet vi pratade om tidigare. Så i trådlösa nätet finns det också en teknik att prioritera trafik. Vi pratar om något som heter VMM där och inte längre om QoS. Men egentligen så är ju VMM en teknik för QoS också, som också kan gå in och ta vissa paket till exempel och tala om och se att det här är ett paket som kommer från en UC-applikation. Det ska skickas före det här paketet som ska skickas till YouTube eller vad det kan vara för någonting. YouTube är en streamad applikation med buffring, så den är ju otroligt okänslig för nätverksstörningar. Medan vår applikation är superkänslig. Så att bara genom att se till att trafiken är taggat över den delen av nätet som kanske inte har något problem överhuvudtaget. Vårt VAN är fantastiskt, vårt LAN är fantastiskt. Men bara vi ser till att vi taggar där, så skulle ju de trådlösa komponenterna kanske kunna ha väldigt mycket nytta av att se vad den här paketet verkligen kom in med för klassning. Och därmed skicka ner det före det skickar någonting annat. Upstream i ett trådlöst nät är mycket tuffare att hantera. Upstream är ju så att det är delat media. Där sitter en accesspunkt där uppe, ser ni. Alla är enheter här som kanske har jackat upp sig där, pratar med den där. Och det finns ju ingen här som går in och säger hej, jag ska köra rösttrafik, så nu har ni andra tysta en liten stund. Eller hur? utan alla kommer skrika och sen så kommer vi få helt enkelt backa tillbaks och så sända om det där. Så upstream är lite tuffare att hantera, men downstream ska det mycket väl vara så att den bestämmer sig för att nej, jag prioriterar att skicka ner röstströmmar, men sen, och sen så skickar jag ner de andra prylarna. Så. Vi var inne på det här med molntjänster. Och jag tänkte prata lite grann om utmaningen med molntjänster. Ni som kör Skype for Business och Lync idag i Office 365, tycker att det funkar bra med ljud och bild? Ja. Jag tror att de flesta av oss här inne kommer att tycka att det funkar helt okej och vara ganska nöjda. Problemet är ju när vi ska få ut det här till alla användare som inte har riktigt samma förståelse för liksom, så här, förutsättningarna kring det här. Där kan vi få det tufft att köra det. För den största utmaningen med Office 365 och Skype for Business där, som jag ser det, det är ju att det är ett internet emellan. Och internet kommer aldrig acceptera att vi prioriterar någon trafik. För vem är viktigast på internet? Alla, eller hur? Där finns det ingenting. Inne på företaget där kan vi sätta, liksom, bestämma. Här är det jag som bestämmer. Det här är viktigt, det här är mindre viktigt. På internet kommer det alltid vara helt öppet. Det vill säga, internet kommer ju vara en liten utmaning i det här fallet. Och i de flesta fallen så kanske det funkar helt okej. Okay. Om vi är ett svenskt företag som finns på ett par kontor i Sverige, eller kanske bara till och med på ett kontor i Sverige, vi har bra infrastruktur i det här landet och vi har bra internetpiper som stöter bort till datacentrarna på i Dublin och i Holland. Utmaningen det är ju snarare när vi kommer ett steg bort. Om vi också har ett stort MPLS-nät med massa kontor långt bort i stan, långt bort i Asien, så är det så här att den här första biten, den kanske inte är ett duggproblem. Det är helt okej att få liksom den här strömmen ner från datacenter eller från 365-tjänsten ner till vårt datacenter. Men ute i det här MPLS-nätet som ligger bakom så säger vi kanske att vi har en 2 megabits-förbindelse någonstans. Den är alltid chokad. Hur lite folk vi har på det här kontoret kommer det alltid vara chokad. Bara vi startar Aftonbladet så slår vi taket, eller hur? Om vi inte kan få vår trafikprioritering och funkar de första stegen, då kommer vi inte få det på det här sista lilla hoppet heller. Så därför är det jätteviktigt att se till att trafikprioritering fungerar i en sån här lösning. Och just nu är det ju så att köper vi tjänsten rakt av, så är det ju tufft att leverera det här. Och då kommer vi få en liten utmaning här ute. Det finns massa tricks man kan göra med att få in trafik och försöka liksom så här skruva till det och säga att allt det här är prioriterat. Men det är svårt ibland att veta vad som är klassat om inte applikationen själv kan göra det. Det är så vi måste göra det egentligen. Så en lösning som är på gång, det är en vidareutveckling av en tjänst som Microsoft kallar för Azure Express Routes. Har ni hört talas om namnet? Nu pratar man om Office 365 Express Routes. Det kanske finns några sektioner här idag som gör det. Men det handlar helt enkelt om att skaffa sig egna förbindelser mot datacentret där 365-tjänsten sitter. Och det kanske inte bara handlar om just att liksom ha dedikerad kapacitet här, utan kanske få just den här QS-biten och följa med hela vägen. Om en så liten del så är den väldigt, väldigt viktig för den här tjänsten. Så ska man lyckas med röst och bild och kunna ta ett ansvar för röst och bild i en stor organisation som använder det som en tjänst, då måste man då titta på hur man kan se till att få den här klassificeringen hela vägen ner. Och då är Express Routes just nu troligtvis det bästa svaret för det där. Även om det kanske initialt är väldigt mycket en high-touch-produkt och sånt där, men möjligtvis liksom kan bli billigare med tiden. Om man ska kunna ta ansvar för ljud- och bildkvalitet så är det väldigt svårt om vi inte kan mäta det. Ni vet ju själv liksom hur det är på supporten. Har du startat om datorn? Om det är det enda verktyget vi har så blir det jäkligt svårt att leverera bra kvalitet på det här. För oss är det väldigt viktigt att vi kan mäta. Så i Skype for Business så finns det 2 stycken komponenter som är väldigt intressanta. Tyvärr är det här en funktion som egentligen bara finns i on-prem-versionen. Själva datat finns egentligen online också, men vi har inte samma möjlighet att komma åt det här datat. Men framförallt så finns det något kallat för en monitoring-databas bakom det här. Monitoring-databasen samlar information efter varje samtal. Så varje gång ni ringer ett samtal från en Lync-klient så kommer den i slutet av samtalet att skicka upp statistik till Lync-servern och tala om hur det här gick till. Då skickar vi upp information som vad hade jag för dator, hur bra gick den just då, hur mycket liksom snurrade processorn. Hur gick det på nätverket, hur många paket kom fram, hur mycket tappade jag. Eftersom varje paket är numrerat så vet jag helt enkelt hur många som tappas bort. Och vi ser förstås en jäkla massa saker också om vem som ringde vem, allt det vi kan använda för billing så småningom. Den informationen lagras i en databas som vi kallar för monitoring-databasen. till monitoringdatabasen så finns det en rapportgenerator. Så Lynx Monitoring Server bygger egentligen på SQL Reporting Services som kan presentera det här på ett snyggt sätt. Det finns ett antal fördefinierade rapporter som är användbara. Vi kommer se en av dem. I våras när man släppte Skype for Business så släppte man också ett paket som man kallar för Call Quality Dashboard. Och Call Quality Dashboard handlar om att samla information från monitoringdatabasen, det vill säga vad systemet säger att vi ska liksom, att hur användarupplevelsen var. Men den slänger också upp en fråga. Är det någon som har sett den här frågan någon gång? Så efter avslutat samtal så skickar den upp en liten pop-up och där kan vi ställa hur många procent av samtalet som ska få det här. Och då kan vi helt enkelt gå in och klassificera, det vill säga hur bra tyckte du samtalet var? Någonstans skala 1-5. Ganska enkelt. Vi ska verkligen be våra användare göra det, förklara för användare varför de ska göra det här. Så tryck in en till. Om det är så att vi har ljudproblem så kan vi också gå in och lite grann tala om vilka typer av issues vi hade. Så kan man skriva en rapport. Det här hamnar också i monitoringdatabasen. Så det intressanta med det är att vi får dels en upplevd effekt eller en upplevd mätning. Plus att vi får fakta i systemet. Och vissa är förstås aldrig nöjda och sånt där. Men våran, då kanske det är så att vi måste jobba med marknadsföring av produkten också. Men vi måste helt enkelt kunna liksom uppleva. Vi kanske tycker att det är så skitbrött i siffrorna. Men folk tycker att det är dåligt. Och då kanske det är så att nej, men vi har problem med våra ljuddevicer. Vi snålade. Vi har skitbra nät. Vi har inga paketförluster överhuvudtaget. Men folk tycker att det låter skit. Och tittar vi in så har vi problem med ljudenheterna. I de flesta fallen så kommer det troligtvis tyvärr mycket handla om nät i alla fall. Så Call Quality Dashboard gör just en liten dashboard där vi kan gå in och titta. Och jag tänkte ta och visa lite grann två exempel. Det här är från vårt system och vi är ganska små så det är inte några tokmängder med samtal. Men kan vi se lite grann nöjdheten. Och om vi tittar specifikt in på september så ser vi ut att vi har ganska mycket samtal som snurrar i september. Och vi tycker när folk får rösta att 5,2% av samtalen ratas lågt. Och vi har ett snitt, och ni kollar på det sista värdet där. Audio average, det här är alltså ratingbiten. Så vi har en rating på 4,4 tycker folk är där. Sen så tittar vi på nästa månad. Så tycker folk att, nu har vi färre samtal, men vi har 2,4% dålig kvalitet och vi har höjt nöjdheten. Då kan man titta lite på vad som har hänt däremellan. Kommer tillbaka till device-grejen. Efter Windows 10-uppdateringen så hade vi jättemånga maskiner som hade problem med drivrutiner. Så vi hade väldigt många som hade problem med att vi hade paketförluster. Framförallt downstreams. Så många gnällde på att folk hör mig, men jag hör ganska dåligt. Och så började vi nysta det där och det visade sig vara drivrutinproblem på vissa modeller. Och det visar lite vikten av att liksom sköta om, inte bara nätverket och mäta de bitarna, utan också mäta liksom på hela vägen ut på klienten och titta på det där. Och när vi har fått ordning på det så ser vi också att vi har liksom nöjdare kunder eller nöjdare grejer. Så Call Quality Dashboard är ett intressant sätt att mäta det här. Vi har också vyer för att visa den andra grejen. Den andra saken jag tänkte visa, det är en del från en rapport i den här monitoringdatabasen. Jag har bara tagit ett litet stycke. Det här är nätverksstatistiken från ett röstsamtal på ett par minuter. Här finns det ett par intressanta grejer. Nu är det en jäkla massa siffror som sitter nu och läser frenetiskt på skärmen här. Men de här värdena jag pratade om förut, till exempel paketförluster, jitter och latency, alla de finns här. Det här samtalet var helt okej. Det var faktiskt inget som alarmerade överhuvudtaget som lät dåligt. Hade det varit riktigt dåligt så hade jag förstås varit missnöjd med det, men hade också systemet kanske flaggat och säga att vissa tröskelvärden gått högt. Men kolla just på paketförluster så ser vi att vi har faktiskt lite paketförluster, eller hur? Och det är helt naturligt i många nät under vissa förutsättningar. Ett trådbundet nät bör inte ha några paketförluster överhuvudtaget. Ett trådlöst nätverk kommer alltid ha en viss del paketförlust. Men så länge paketförlusterna ligger någonstans kring en, kanske upp till 2%, så kan det vara hanterbart. Under förutsättning att inte det här 2% hände specifikt under en minut under ett en timmars eller två timmars samtal. Då kommer ju förstås den minuten vara ganska tyst. Men så länge det sker där så kommer det säkert vara hanterbart. För att kodexerna är ganska adaptiva på det sättet. De kan patcha en viss del. Och ni förstår själv, 20 millisekunder dödar inte en hel konversation på ett par minuter. Men om det däremot blir väldigt höga värden här, just som vi kan se ibland på trådlösa nät där det gått riktigt dåligt när det står så här att den pikade på 80% men annars så var det någonstans kring 7-8%. Då förstår ni själva att det är svårt när den pikar på 80% att få igenom något överhuvudtaget. Och när folk gnäller, eller förlåt, jag ska inte säga gnäller, när folk kommer med kritik efter ett möte och säger att det var en dålig upplevelse, då är det här ett otroligt viktigt verktyg att kunna gå tillbaka till. Så utan det här verktyget så är vi ju blindo och sitter och funderar på, ja, men körde du med headset eller hur pluggar du in nätverkskortet? Och som jag tyvärr har hört på väldigt många ställen, så här, ja, men vi supportar inte Lynk och Skype på trådlösa nät utan det är kabel som gäller hos oss. Det flyger ju inte längre. Eftersom de flesta maskiner som kommer har ju inte ett nätverkskort i sig. Det är en dongel för att stoppa in det där. Och de flesta kontor som byggs idag, typ speciellt aktivitetsbaserade kontor, har ju inte ens kablar som ligger ute. Vi måste ju se till att alla de här komponenterna funkar. För det är ju vad folk förväntar sig av grejerna. Och då måste vi hela tiden jobba med att mäta de här sakerna och sen att försöka jobba med infrastrukturen för att förverkliga de sakerna som finns bakom. Så jag tänkte ta och prata om en process som Microsoft har som kallas för Call Quality Methodology. Den går att applicera på andra saker också. Den är inte specifik för Microsoft, men de har ett ramverk och bra verktyg för att använda. Men det här går ju att använda på alla egentligen UC-plattformar. Så Call Quality Methodology baseras på att man har egentligen tre stycken stora komponenter i en sån här leverans. Och vi har ju pratat lite grann om dem. Det ena är ju klienten. Och med klienten då räknar jag in devices, PC:n och allt som sitter där på. Vi har ett nätverk och det är allt från trådlösa nätverket till LANet och VANet. Och vi har en server eller en serverplattform. Och troligtvis så är det ungefär så här ansvarsområdet på de flesta IT-delningar också ser ut, eller hur? Så Call Quality Methodology bygger på att vi jobbar med scorecards där varje ansvarig för ett område jobbar med ett scorecard som man ska se till att det är grönt. Det vill säga den personen som jobbar med klienten är ansvarig för att vi kanske får ut schysst maskiner, vi skjuter devices och framförallt att vi ser till att vi håller drivrutiner uppdaterade. Och ibland handlar det inte bara om att hålla dem uppdaterade till det senaste, det kan mycket vara det sämsta, men att den är beprövad, eller hur? Så innan vi rullar ut en ny nätverksdrivare så kan det vara en idé att helt enkelt ha testat och levt med den. Tittat i den här call quality eller dashboarden eller kollat i monitoring-servern och se hur funkar det här kortet för oss. Han som har hand om servrarna, han har jättemycket saker att mäta på. Liksom, det kan vara allt från disk performance till liksom hur mycket liksom processor som finns för de här grejerna och se till att vara grön på. Och till honom så finns det ett jäkla ramverk med performance monitor counters att jobba med. Det är troligtvis det enklaste scorecardet att fylla i. Men det är också väldigt viktigt. Och det är där vi ser i många större virtualiserade plattformar. Inte att det är fel på plattformen, men att vi helt enkelt inte har. Att vi har ordentliga glitch ibland. Ibland kan vi tänka så här, diskprestanda, vad spelar det för roll? Vi spelar ju inte in någonting. Men diskprestanda kommer leda till exempel att om vi har väldigt långsamma diskar så snurrar databasen långsamt och vi får långa uppkopplingstider. Ta långt att ansluta till ett möte till exempel. Eller presence kanske inte uppdaterar ordentligt, vilket blir jäkligt störande. Ibland kan vi få fenomen där presence kanske inte ens sätts för att folk har försvunnit på semester bara för att ha haft så hög latency i vissa fall eller hög belastning på diskarna. Nätverket handlar ju förstås om att mäta mycket utifrån de här rapporterna och se att vi hela tiden har ett bra nätverk. Och vi kan ju alltid förbättra det här scorecardet med mera saker. Men idén är att man liksom, som tjänstägare helt enkelt ska jobba med att samla in de här scorecarden kontinuerligt från de här olika delarna för att se till att vi hela tiden levererar en bra tjänst till användaren. Och det jag vill egentligen komma med den, det är att det finns ingen möjlighet att leverera en bra tjänst utan att vi håller alla de här komponenterna ihop. Så det jag skojade lite grann om förut, det här med Office 365, köpa som en tjänst. Vi kan ju, vad fan, det är ju en tjänst. Vi behöver inte bry oss längre. Det blir ju inte så, för 365 är bara en komponent i det här. Vi är troligtvis ansvariga för nätet, eller åtminstone delar vårt nät. Vi är troligtvis ansvariga för vår klientplattform. Eller så har vi outsourcat till någon annan, och då måste vi jobba ihop. Så tjänsten består av alla de här, och vi kan aldrig producera det här bra om vi inte redan får alla de här tre delarna att jobba ihop. Så sist då, bara för att vi ska ha någonting handfast att gå på innan vi går hem, så tänkte jag prata lite grann om just ljudproblem och de troliga orsakerna. Ljud som klipper och försvinner kan vara ganska mycket olika saker, men den troligaste anledningen är att vi har paketförluster i nätet. Så nätverk är troligtvis det vi ska jobba. Så om vi sitter och pratar med en användare och säger du, det lät dåligt igår, då måste vi försöka lista ut vad var det som lät dåligt. Om vi kan ha en bra dialog med den här personen kan den säga att ah, ljudet försvann ibland. Det tyder på förluster i nätverkstrafik. Det kan vara nätverket, men det kan också vara en hårt virtualiserad serverplattform som släpper paket. Det kan också vara dåliga drivrutiner i en NIC, men det är troligtvis faktiskt nät, och därför har jag satt en fet stil på den där. Folk som pratar i munnen på varandra. Troligtvis hög fördröjning, som vi pratade om tidigare. Det är med största sannolikhet en nätfråga. Eko. Troligtvis en ljudenhet. En ljudenhet som har problem med att samla upp ljudet kommer troligtvis att börja höra massa andra saker och återproducera det här. Och det genererar ofta eko. Så det kan vara en dålig ljudenhet eller det kan vara fel ljudenhet för rummet. Låter långt borta. Det är ganska vanligt. Det var skitdåligt ljud i det här mötet. Jag hörde han jättebra, men han lät sämre. Och så började han titta på dem. Satt i samma rum. Troligtvis en ljudenhet eller troligtvis också en kombination med handhavande. Det vill säga, vi måste lära våra folk eller lära våra användare hur de ska jobba med grejerna och framförallt se till att de har rätt prylar, eller hur? Bakgrundsljud. Troligtvis en mikrofon som plockar upp alldeles för mycket saker. Ojämna nivåer. Vi sitter på olika platser, sitter långt från varandra. Rundgång. Fler enheter i samma rum. Jag tror alla har varit med om det en gång. Man springer in, kanske jag inte får gå om projektorn så att alla drar igång länkmöte på sin klient helt enkelt. Och sen så sätter vi upp det här. Problemet med ljud vid rundgång, det är att det blir väldigt påtagligt att det hörs, eller hur? Det är svårt att veta vilken mick, vilken högtalare och hur det är. Därför är det ofta bättre faktiskt med just de här externa ljudenheterna, för det är mycket lättare att kontrollera mute-grejen på än när folk börjar köra inbyggt i PC:n. Så för att wrapa upp det här lite grann. Det som skapar en bra ljudupplevelse, det är att vi kan egentligen hålla ihop hela kedjan mellan de här sakerna. Och det vi behöver, det är att vi behöver rätt utrustning. Det vill säga, vi ska ha rätt prylar i rummet, rätt ljudenhet i ett konferensrum, rätt headset till våra användare, rätt konfigurerade klienter med saker. Det är ett viktigt ansvarsområde. Vi måste ha ett nät som levererar våra paket i tid, förstås. Nätet måste helt enkelt se till att skicka över allting. Annars kommer vi aldrig lyckas i det här. Vi måste ha användare som vet hur de ska göra och hur gör vi det. Utbilda, skicka ut lathundar eller... Ja, jag tror så här, när det gäller användare så handlar det väldigt mycket om att få dem att känna sig trygga och få en bra användarupplevelse. Om man kan guida folk första gångerna och hjälpa dem så de känner att de litar på de här sakerna, så ser de helt enkelt vad kan det här göra för mig och hur mycket liksom effektivare kan jag vara. Då kommer intresset att öka också. Så att det handlar väldigt mycket om att jobba med dem, inte bara visa hur de ska klicka utan att hjälpa dem till de här delarna. Och sen så behöver vi framförallt på slutet en process som håller ihop allt det här. Där tror jag att Call Quality Methodology kan vara ett fantastiskt verktyg för er för att kunna liksom hålla ihop den här tjänsten och leverera den här grejen. Sen kommer processen i sig inte liksom skapa allting. Om vi inte får pengar för att uppgradera vårt nät så kommer det vara kört i alla fall. Men det kommer påvisa var felet ligger istället för bara att det blir ett så här jämnt gnäll i företaget som säger att den här saken inte funkar. För det som händer när vi får ett gnäll, det är att någon kommer ta, helt enkelt, jag får uppsäga lagen i egna händer, men någon kommer att ta itu med det här genom att lösa det på något annat sätt. Och det kan antingen göra jäkligt ont, det vill säga att man blir, lösningen kastas ut och man kör något nytt, stort projekt som kanske inte lyckas speciellt mycket bättre. Eller att folk bara börjar använda någonting annat istället och vi sitter helt plötsligt med 10 olika system som inte alls hör ihop. Känner vi igen den? Ja. Så för att avsluta där. Så ska jag bara citera spela upp ett litet klipp med en klok professor eller en klok man, kvinna som kan det här. Och det är då så vi måste tänka. Det vill säga, det finns ingen liksom easy fix. Det är inte bara köpa som en tjänst och låta någon annan ta ansvaret för det här. Utan vi måste hålla ihop den här saken. Så med det så tänkte jag ta och tacka för mig och hoppas att ni har fått med er lite olika tankar om hur ni kan gå hem och jobba med ljudkvaliteten. Och kom ihåg det här med genvägarna. Men jobba med det här, och när ni väl sätter in det så kommer ni märka att det är en ganska kul grej. När man lyckas skapa bra upplevelser och bra mötesupplevelser på det här så är det helt fantastiska verktyg att jobba och leva i själv. Eller hur? Så stort tack för att ni kom hit.